Det här är Språket i valrörelsen, en podd från Sveriges Radio. Här låter vi en språkvetare och en politikreporter analysera politikers språk. Jag heter Emma Rasper och i det här avsnittet om när politiker använder vardagligt språk och hur det politiska språket har förändrats från byråkratiskt till att passa på till exempel TikTok. Gäster idag är Alexandra Karlsson Tenitskaya, politikreporter på Göteborgs-Posten som bevakar inrikespolitik och som också leder podden Makten med Karlsson Tenitskaya. Hej Alexandra!
Hej!
Och Anna Malin Karlsson, professor i svenska vid Stockholms universitet och gästprofessor på Södertörns högskola. Hej Anna Malin!
Hej hej!
Vi är ju inne i valrörelsen och partierna satsar på sociala medier inför valet. Moderaternas valledare Martin Borgs sa i april till TT att TikTok inte ens nämndes i den valplan som partiet tog fram inför förra valet. Men nu är det en av de viktigaste kanalerna i valrörelsen. Och Socialdemokraternas kommunikationsavdelning har sagt att det kommer jobba fler människor med digital kommunikation inför det här valet än något tidigare val. Alexandra, hur följer du som politikreporter det politikerna gör på sociala medier?
Jag försöker hålla koll på alla och också aktivt gå in och titta vad de skriver så att man inte missar någonting. Ibland så kan de ju smyga ut någonting på sociala medier eller ett budskap som är lite annorlunda eller oväntat och sådär som man ändå vill plocka upp, till exempel i min podd eller liknande. Så jag brukar liksom vara där och leta lite ibland.
Anna Malin, språkvetare har ju traditionellt analyserat politikers tal och debatter i riksdagen. Hur tar ni er an det här nya området?
Ja, vi kanske är lite trögare än reporterna. Men jag vet att det finns kollegor som systematiskt undersöker TikTok och sociala medier. Så det finns några som ger sig på det också. Annars så fortsätter ju vi att undersöka riksdagstal och partiernas vanliga kanaler också. Så att vi försöker bredda.
Vi ska lyssna på hur det kan låta när politiker pratar just på TikTok. Och det blir lite högljutt här och mycket som händer på samma gång. Men vi lyssnar.
Bevis på att högern är en toxic boyfriend. Gaslightar dig. Det är inte så farligt egentligen. Skyller på någon annan varje gång något går fel.
Vill ni höra något riktigt sjukt? Sveriges 46 rikaste personer äger mer.
Ibland så gör jag falukorv i ugn. Ibland gör jag falukorv och stuvade makaroner. Och ibland så äter jag bara en bit falukorv sådär framför tvn. För det är så förbannat gott.
Ja, vi hörde Nooshi Dadgostar prata om hur man kan veta att regeringen är som en toxic boyfriend. Amanda Lind ville berätta något sjukt och Jimmy Åkesson pratade om hur mycket han gillar falukorv. Allt det från partiernas TikTok-konton. Och det här är ju ett ställe där det går fort. Det är korta videos, det är inte plats för långa budskap. Alexandra, varför väljer de att kommunicera på det här sättet?
Det finns lite olika svar på det. Alltså i Nooshi Dadgostars fall så har de ju verkligen riktat in sig på en ung målgrupp det här valet. Alltså förra valet så tror jag vi såg henne ganska ofta i så här varselkläder och hjälm på sig. Försökte jobba lite mer med så här klassiska kanske så här arbetaryrken, så LO-människor på olika sätt. I det här valet har hon ju varit ute på så här shot-turné och liksom festat med väljarna. Och även då försökt jobba med det här väldigt ungdomliga språket, får jag säga. Alltså, jag känner mig jättegammal själv när jag hör henne prata så här, och då är hon ändå äldre än jag. Min spontana tanke när jag såg att hon började hålla på med detta var att jag kanske bara tänkte att befarade och hennes vägnar så att säga att hon kanske bara är lite för gammal för att göra så här. Alltså hon är ju 40-årsåldern. Ska vi se, Amanda Lind, hon sa, har ni hört något som är sjukt? Ja, det kan man väl säga. Jag tänker att det bara är att hon försöker prata som att hon pratar med en kompis kanske. Och i Jimmy Åkessons fall, jag skulle säga att han är den som gör minst den här typen av liksom anpassningar. Mm. Alltså det här med falukorv hade han ju kunnat säga i något annat tal bara också. Det känns som att det är någon som inte behöver hålla på så mycket med sån här ungdom, toxic boyfriend-grejer och sånt där. Det är så är det Jimmy Åkesson, för han är så fruktansvärt populär internt i sitt parti liksom, bland sina väljare.
Ja. Tycker väl Jimmy Åkesson hakar på en trend där genom att prata om mat och kök. Alltså kök är ju en domän som liksom har blivit väldigt vanlig. Eller man ska sitta vid köksbordet, det är vad man har i kylen, det är, ja, killen vid grillen var ju redan förra valet. Men det är ju ett område som inte ligger liksom i ideologierna riktigt.
Men Anna Malin, vad är kännetecknande språkligt för hur de uttrycker sig när de ska vara mer vardagliga?
Generellt så har ju det offentliga språket eller det politiska språket blivit mindre formellt. Det är ju korta meningar, det är ju en sak. Sen tycker jag vi ska inte tro att de är vardagliga helt och hållet, för det är en strategisk vardaglighet skulle jag tro. För de låter inte som vi låter när vi pratar med varandra normalt, utan det är korta meningar, det är mycket personliga pronomen, det är jag och vi. Och det, jag tittar lite bakåt i tiden, det har ju varit det länge, men det är det på ett väldigt påtagligt sätt nu. Det är tydliga, konkreta verb, det är mycket vi gör, nu gör vi det här.
Mm.
Och sen är det de här liksom nyckelorden och nyckel, alltså semantiska fält som man pratar väldigt mycket om, som har med vardagen att göra. Det är dyrt, billigt, kök, saker som har med liksom hemmet att göra, hårt arbete. Och det senaste nu tycker jag, som alla partier nästan använder, det är orättvist. Och det är ju liksom som en sån här skolgårdsord nästan. Alltså nu tar vi bort det här orättvisa, det här är orättvist. Så det är nyckelord och det är, men framförallt syntax, alltså meningslängd och pronomen.
Jag kan hålla med om det verkligen, just med att det är korta meningar, för alla har ju liksom sina one-liners, alltså olika budskap som de har kokat ner till bara några ord som alla kör. Alltså jag har några exempel, att typ Magdalena Andersson kör ju jättemycket att regeringen har satt välfärden på svältkur. Ulf Kristersson tycker ju om så här liksom metaforer, alltså sälj inte skinnet förrän björnen är skjuten, har han använt flera gånger. Han blev
jättenöjd. Det är lite farligt, det kan bli fel där. Det kan bli liksom...
Ja, men ja, spännande.
Ja. Mm. Vi har ju fått lyssna frågor. En är från Firas som skriver: jag undrar hur det kommer sig att språket har blivit så lågt och osofistikerat när dagens svenska politiker talar. För om man lyssnar på politiker från förr så märker man en enorm skillnad i ordförråd, satslogik och argumentation. Att vara politiker var ett hantverk, en konst. Nu bara tjafs på tjafs, tycker Firas. Och Mikael skriver till oss: det känns som att politiker idag pratar mer som vanligt folk jämfört med förr, när distansen till makten var större. Anna-Malin Karlsson, vad säger du om det här? Ligger det något i det som Firas och Mikael skriver om?
Ja, det gör det ju absolut. Vi brukar kalla det för intimisering av det offentliga språket. Att det har blivit en närmare relation mellan, alltså mellan myndigheter och medborgare, men också mellan politiker och medborgare. Alltså auktoritet verkar inte liksom fungera som attraktionskraft längre, utan man ska känna igen sig, man ska ha en personlig relation. Jag tror ju inte att dagens politiker har ett mindre ordförråd eller att de inte kan, men det är en annan identitet man vill framställa. Man vill vara som vanligt folk, och det där har de säkert koll på vad som fungerar, men det finns förmodligen också en gräns, för att det finns ju också trovärdighet och förtroende på en annan skala där.
Mm.
Och samtidigt finns det ju ord som alltså välfärd. Vad var det? Välfärden på svältkur. Det är ju inte en enkel, ja, det är ingen jättekomplicerad metafor, men det är inte så enkelt att det är vardagligt rakt igenom, för då skulle man förklara vad välfärd är eller, och det finns ju ord som integration används ju hela tiden, som är ganska abstrakt och svårpackat.
Men mindre byråkratiskt ändå nu för tiden, eller? Jämfört med liksom...
Ja, verkligen. Alltså, roligt citat av Gösta Bohman från 1990. Jag vet inte om jag ska läsa upp hela, för det är liksom hur långt som helst. En enda lång mening i ett tal när han säger så här: det är inte att dra allt för långtgående slutsatser att påstå att den hittillsvarande statsmonopoliserade och likriktade svenska utbildningspolitiken inte bara försvårat för de nya generationerna att tjäna vårt land i den allt mer hårdnade internationella konkurrensen på forskningens och den tekniska utvecklingens område, utan också, och så fortsätter det. Och det här är muntligt.
Oh, wow.
Ja, men precis.
Det finns ju en ganska känd politiker nu, som Carl-Oskar Bohlin, som är minister för civilt försvar. Han har ju liksom som USP, kan man säga, att använda typ lite liknande språk som du läste upp precis. Han, särskilt i skriftspråk. Alltså när han, ju ska göra, han älskar att göra så här långa uttalanden där han använder massa svåra ord som ingen har använt kanske de senaste 30 åren. Det upplever jag i alla fall.
Det finns fortfarande den nischen om man vill.
Ja, jag tror det.
Nu är vi inne i valrörelse och partiledare är ju med då i en massa olika typer av intervjuer. Det är ansvarsutkrävande intervjuer som partiledarutfrågningarna här i Ekot, Sveriges Radio och SVT. Men också i andra format, alltså till exempel fördomsshowen på SVT där de då fått frågor om sitt sexliv med mera. Hur skulle ni säga att det här påverkar kravet på språk eller variation i språket?
Det finns ju många format i dagens valrörelse som kräver liksom ett mer tillgängligt språk, alltså ett mer lättsamt språk. Och det där vet ju politikerna om och vet liksom hur de ska anpassa sig till de olika formaten. Och vi brukar också vara tydliga med dem att det här är något i sociala medier och det här är något som ska vara i text. Liksom.
Nu blev du att de har lätt att växla då mellan de här olika stilnivåerna?
Absolut, särskilt de som har varit med jättelänge. De är jättebra på det.
En spaning jag har är ju liksom att det vi ser exempel på i de här sociala medierinläggen, det är någon form av monologisk vardaglighet. Mm. Att man, liksom, man formulerar ett budskap på ett vardagligt sätt, men man förväntar sig inget samtal om det.
Nej.
Jag tänkte det var, jag tittade lite på de här korta bilder med text som finns här och var, och då var det liksom, det är nästan, man kan inte liksom avgöra vilket parti det är. Det finns en sån här standardsyntax som är liksom vi, och sen är det ett konkret handlingskraftigt verb, gör eller stopp eller bygger fängelseplatser i Estland. Så det är vi och så gör vi något och sen kommer det något mer. Mm. Men så hittar jag Miljöpartiet som skriver Miljöpartiet vill och sen kommer det någonting.
Mm.
Och det är ju en sån här subjektiv modalitet brukar vi säga, där man också blottar lite grann att man, det, men det kanske inte går, men vi vill. Det kanske är jättedumt gjort, eller så är det precis den luckan som finns nu, att det är det här folk som vill höra. Mm. Att man är lite mer, ja.
Ja, spännande.
Mm. Vi ska gå vidare. Vi har pratat om politikerspråk nu mycket i sociala medier och när de riktar sig kanske till en yngre målgrupp. Men vi ska höra hur det kan låta i riksdagen, och här har jag hittat klipp då från olika riksdagsdebatter.
Jag tänker så här, att jag tycker det är ganska coolt med en utbildningsminister som också är rymdminister. Det är lite coolt.
Regeringens dansande och krumbuktande för att tillfredsställa Erdogan och Orbán har lämnat en dålig smak i munnen, och ärligt talat, herr talman, ord som skämskudde och cringe ligger nära till hans när man har sett den här processen.
Ja, ministern använder en stor del av sitt anförande här till att göra en blame game gentemot tidigare regeringar.
Så jag är inte här idag för något blame game, men jag tror...
Alexandra, hur reagerar du när du hör politiker prata så här i riksdagen?
Ofta när de säger något sånt där ord, det känns som att det är något som de har övat in och tänkt att de ska säga. Vilket också är väldigt roligt när de gör det i riksdagen, för de får ju inte använda engelska uttryck i riksdagen. Alltså, de brukar få en rättelse av talmannen typ varje gång de gör det. Så det är alltid typ en liten kupp när de ändå lyckas göra det. Så blir det ändå typ så här att talmannen får pausa. Nu är de olika talmännen lite olika hårda med olika ord. Men det finns alltså en talman som verkligen brukar säga till dem varenda gång. Så att, där har de verkligen ansträngt sig för att liksom få ut budskap. Det är, också, alltså, det är inte så jättemånga som tittar på de här riksdagsdebatterna. Alltså, om de ska typ tänka att de ska tilltala väljare, så är det kanske inte rätt strategi. Men jag tänker att de också kanske kan tänka att deras partier kanske klipper ut det här klippet om de har någonting som de själva tycker blir väldigt bra, och att det kan snurra lite i sociala medier.
Vi hörde ju då coolt, cringe och blame game. Alltså, cringe till exempel, hur funkar det som politiskt språk? För jag tänker att det är ett sånt ord som kanske vuxna tror att unga använder, men exakt. Unga har redan gått vidare.
Det är ju en risk. Det finns en språkvetenskaplig term för det här. Den är ju då också på engelska och heter language crossing. Men det handlar om att använda ett språk som tillhör en annan grupp. Och det här har man tittat väldigt mycket på i förorter och i olika sociala miljöer, både i Sverige och i England och i USA. Det är ju en risk för att ofta så accepteras inte det. Man försöker vara med i någon grupp som man inte tillhör, och det finns en oerhörd vaksamhet på det.
Du sa ju det, Alexandra, de har ju förberett det här antagligen. Tycker ni det låter så? Eller som att de...
Ja,
det tycker jag verkligen. Det är ju liksom en del av deras arbete att förbereda de här debatterna. Så det är klart att det är en...
De har inte råd att inte göra det. Ja. En spaning, Håkan Juholt var ju en kortvarig partiledare som inte gjorde så, utan han verkade... Jag lyssnade på ett första majtal av honom där han gjorde en grej av att han inte hade något förberett eller något papper. Och han gjorde ju flera misstag där. Han kallade förskola för dagis och så vidare, som gjorde att han fick stanna upp och korrigera sig. Och då gjorde han ju också en poäng av det, att så här går det när man inte har förberett. Men det gick ju inte så bra heller. Det blev ju en del utryckningar helt enkelt utifrån hans spontanitet. Men det är ju möjligen en politiker som har visat hur det annars skulle kunna vara, och hur svårt och farligt det är.
Mm. Man kan säga att språket har blivit mer vardagligt och informellt i stort, men hur avslappnade kan politikerna bli? Alltså, hur vardagligt och svängigt kan språket bli samtidigt som de ju ändå vill behålla sin trovärdighet?
Jag tänker att det finns ju en gräns när det kommer att tippa tillbaka. Bara gissar jag.
Jag tänker väl att allt är väl tillåtet om deras väljare tycker om det. Eller så här, det är väl det handlar om i slutändan, att folk ska vilja rösta på dem och tycka att det här är en person som kan få styra Sverige.
Alexandra Karlsson Tinitskaya, politikreporter på GP, och Anna Malin Karlsson, professor i svenska. Tack så mycket för att ni kom till Språket.
Tack så mycket.
Tack, tack.
Du har lyssnat på Språket i valrörelsen, en programserie från Sveriges Radio. Producent är Tove Orbeck. Fler avsnitt hittar du i appen Sveriges Radio. Och nästa avsnitt handlar om när politiker säger saker som stipuleras och erforderlig och inte alls försöker låta avslappnade, utan tvärtom använder gammaldags och byråkratiskt språk. Missa inte det.